Hej alla lyssnare! Detta är ett avsnitt i podcastserien för forskningsplattformen ERA, Educational Research in the Arts, vid konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet. Jag som pratar heter Tarja Karlsson Heikkiö och är en av forskningsledarna för forskningsplattformen som då jag gör tillsammans med Carina Borgström Kjellén som arbetar som docent i musikpedagogik på Högskolan för scen och musik. Själv arbetar jag på HDK Valand som professor i bild. Idag har vi en gäst som kommer ifrån avdelningen för estetik vid institutionen för kulturvetenskaper på Göteborgs universitet. Och det är Carolina Westling som är filmvetare.
Just det.
Du har rest fram och tillbaka mellan Sverige och England under ett antal år för du har doktorerat i London.
Just det, det har jag gjort. Fast jag åkte ännu mer faktiskt till Paris. Eller jag åkte inte så hemskt mycket fram och tillbaka. Men jag var i Paris och satt i arkiven på biblioteken och tittade på film och läste. Ja. Och så hade jag förmånen att ha min handledare, att hon bodde både i Paris och London. Ja. Så att vi såg också på båda ställena. Men universitetet är ju på London, i London då, King's College.
Ja, precis. Mm. Och du har då skrivit en avhandling som heter Challenging the Generational Contract, an Analysis of the Enfants Terrible in Post-War French Cinema.
Just det.
Vill du berätta lite grann om både din avhandling men också om skillnaden mellan att doktorera i England och i Frankrike då och Sverige?
Ja, men precis. Jag var ju fransklärare någon gång från början. Eller Jag var väldigt intresserad av franska, ska vi säga. För fransklärare var jag verkligen inte bra på att vara. Det var jag bara en väldigt, väldigt kort tid, tack och lov. Alla studenter är så glada för detta. Men det här intresset för Frankrike, det har varit starkt då, fransk film. Så det är det jag har liksom intresserat mig för. Och då den här möjligheten att få fördjupa sig i det. Och också kunna ta med mitt barn- och ungdomsintresse. Det var väldigt roligt att få göra den här avhandlingen, den här fördjupningen som det ju innebär. Mm. Är då 5 år eller vad jag höll på med det hela. Så det var ju väldigt schysst då att få en sån väldigt bra handledare som jag hade i Jeanette Vincent då. Så det var ju egentligen det som gjorde att jag ville göra det utomlands. Att få träffa någon som verkligen kan det här området. Hon kan fransk film och populärkultur och så, inte så mycket barn och ungdom, men hon är väldigt, väldigt stimulerande och öppen. Mm. Så.
Men hur gör man en resa från att vara fransklärare till att bli filmvetare och sen doktorand? Vill du berätta lite grann om dig själv innan Vi går in och fördjupar oss i din avhandling lite mer?
Ja, men jag tänker att det har ju påverkat det som jag sysslar med idag. Att man gör det när man har studerat och sådär. Och jag blev lärare, svenska och franska, på gymnasienivå. Det var min examen. Och så när jag skulle börja undervisa i svenska så läste man ju kursplaner och så, vad ska vi undervisa om då? Eller läroplaner heter det väl. Jag ska ju undervisa om film och medier. Och det har jag inte en timma, kan ingenting. Så jag anmälde mig till filmvetenskap och började läsa. Och då kände jag att det var ju det här jag skulle göra. Så att jag hittade mitt ämne när jag var färdig egentligen och hade läst massa extra kurser och så. Så då blev jag kvar där och då har jag ju haft med mig hela tiden det här intresset för pedagogik och lärande, utbildning och barn och unga och Frankrike och film. Så det är liksom det som har guidat mig då i det som jag intresserar mig för nu. Till exempel när vi ses, du och jag, i BIG, barnkulturforskning i Göteborg, i våra nätverk och sådär, eller när jag undervisar på lärarutbildningen. Eller intresserar mig för medie- och informationskunnighet. Så finns ju det på något sätt gemensamt då i det här. Så det var fiffigt att kunna hitta det här franska spåret och kunna fördjupa sig. Det var som ett spännande ämne, tyckte jag. Det här är stort, men det håller för 5 år. Ja, det skulle väl varit mindre då, för jag skulle väl varit färdig tidigare.
Mm. Så brukar det ju vara.
Det brukar det vara, ja.
Men då förstår man ju lite bättre ditt intresse för det här med barnen. Men just det här enfant terrible då, alltså det förskräckliga barnet i fransk film, som ju finns väldigt mycket spännande film om, och tidig film som du går igenom på ett väldigt förtjänstfullt sätt i din avhandling. Vill du berätta lite grann om ditt intresse just för de här filmerna, vad det är som lockade dig med det och vad det var som också blev ditt resultat kring det här att barn gör motstånd mot samhället och skolan?
Mm. Ja, jo, men det är ju någonting väldigt lockande, det här med just motstånd och protester och att inte lyda eller att göra motstånd på olika sätt när man börjar se att det faktiskt har olika former. Så det, just den där bråkigheten är ju intressant. Och när man ser det, hur det då gestaltas i barnformer, liksom utav barn och unga människor, det är ju, ja, det är ju ett spännande område. Och då har ju den franska filmen varit ganska, ganska speciell på det. Vi har ju också det, vi har rackarungar och så i svensk film. Men det var någonting annorlunda med de här franska barnen som jag tänkte. Och sen finns det väldigt lite forskat faktiskt om barn och unga i fransk film. Det är liksom ett... När man börjar gräva, när man liksom, vad finns alla böckerna då? Det måste ju finnas mer. Mm. Det måste ju finnas, de har inte skrivit om det. Det var lite en upptäckt faktiskt. Att man pratar om liksom Fond de la Patrie och liksom barn. Ja, men barnen är viktiga, men de finns inte i forskningen. Det har inte varit. De kanske får uppmärksamhet nu istället då. Mm.
Så det är trots då att man lyfter fram det här med det förskräckliga barnet som gör motstånd, så är de ändå ganska osynliga.
Ja, för som syns inte heller särskilt mycket i filmhistorien. När man börjar titta liksom och räkna filmerna så ser man ju att barn, alltså de finns ju med som accessoarer för att markera att någon är förälder eller kanske sätta igång en konflikt. Men ofta i de allra tidigare väldigt, väldigt lite barn. Alltså, det handlar inte om dem i alla fall om de nu är med. Men det har ju blivit bättre, så det är ju en stor förändring om man nu ska se då. För att jag började ju titta 45, alltså efter andra världskriget, och slutade ju då någon gång 2019 eller 2020, då jag disputerade ju 2020, så att jag tittade ju på det mesta som kom fram till dess. Mm. Dels är det ju att det är ju väldigt många fler filmer som görs idag, eftersom vi har ett, ja, då var det ju bara en biograf eller ja, TVn kom ju lite senare, men nu har vi ju så många kanaler och strömningstjänster och biograf, alltså man ser ju på ett helt annat sätt och det finns ju ett mycket, mycket större utbud då. Mm. Och därför finns det också fler, barn syns ju mer idag, även om procentuellt kanske det inte är så jättestor skillnad egentligen vad de syns i filmerna. Men det var ju ganska lätt då, eller lätt, men när man läser de första filmerna, jag läste ju alla filmer, som synopsis på alla filmer som hade gjorts då år för att hitta var barnen fanns någonstans och de unga. Och då såg man ju ganska lätt att här handlar det bara om föräldrarna och bara föräldrar, bara vuxna, inga barn. Så det är rätt så få filmer från början. Så den första filmen som jag lyfte fram som sådär riktig, där jag tycker att man kan prata om att man faktiskt gör om enfant terrible, är ju Je s'interdit, förbjuden lek, från 52, René Clément. Om de här två utspelas under andra världskriget då, när det inleds så där dramatiskt med de tyska bombplanen som kommer in och som skjuter på en konvoj utav Parisbor som flyr ut på landet, och så dödas föräldrarna och den lilla hundvalpen, och det är bara den här 4-5-åriga flickan kvar. Hon är helt ensam och vandrar iväg där över fälten med sin döda hundvalp, och så träffar hon en pojke som är några år äldre som bor på en gård där, och tillsammans så leker de här förbjudna lekarna. Och det handlar ju mycket om att de ska liksom bearbetar det som de ser. Alltså död, krig och så. Så de börjar begrava hennes hundvalp. För att det är ju det man ska göra när någon har dött. Ett sätt att sörja och man lägger. Och det är för att de inte ska vara ensamma. Så man har en kyrkogård. Så då börjar de göra en kyrkogård. Och har ihjäl små flugor och små kycklingar och pyntar med kors och sådär, så att det blir de härma liksom ritualer, alltså en form av lek då, men eftersom det är de här religiösa symbolerna och det har med liv och död att göra, så blir det då väldigt illa uppfattat utav de vuxna som ser det som hädelse, och de skäl från kyrkan och de tar sådär, så att det blir en stor uppgörelse med det, och det blir som så tydligt när vi ser det att de ser ju inte sin egen del, vuxenvärlden, barnen agerar ju liksom utifrån sin egen logik när de ser vad de vuxna gör. De vuxna bryr sig inte om religionen, det är bara liksom man snabbt drar igenom en liten bön. Men man bryr sig inte om det egentligen. Så varför skulle barnen göra det då? Men då blir det plötsligt väldigt, väldigt dramatiskt när barnen har gjort fel då, eller bryter. Så att det tydliggör de vuxnas brist på att se sig själva och ta eget ansvar. Och det ligger ju i linje med, då, med existentialismen som var väldigt stark som filosofi just vid den här tiden, som kom med Sartre och Simone de Beauvoir. Och andra, det här med att man behöver ta ansvar för sina egna handlingar, och det är ju det som är så tydligt att de vuxna här i filmen inte gör. De liksom ljuger för sig själva, de visar den här mauvaise foi när de förstår ju att det stora kriget, alltså det viktiga är ju det som händer här tvärs över fältet. Det är ju där folk dör och skjuter varandra, kriget liksom. Men vi håller på och bråkar mellan två gårdar om barn som leker liksom. Så det är intressant att vi faktiskt kan se det då utifrån barnens perspektiv. Att vi så hela tiden går in och ser med dem. Vi förstår ju att det här är deras lek och deras relation. De är ju ärliga i sitt uppsåt. Och det var ovanligt. Då. Den är ovanlig på det sättet. Att man, men om vi hade haft bråkiga barn och busfrön och sånt där innan, så att faktiskt gå in då på ett sånt här allvarligt sätt, men ändå, så man förstår att den ändå har uppskattats utav många barn också som har tittat på dem. De har lekt lite grann, lagt in en slags ram så att det ska bli mer som en sagofilm eller sådär, men ovanligt då för den här tiden.
Ja, det blir ju egentligen också en länk till det här med BIG, eller barnkulturforskning i Göteborg. Det nätverket som vi har, som jag också är med i. Och där du är vår ordförande faktiskt i BIG. Och barns rättigheter som vi har jobbat med, och du har jobbat med mycket.
Tillsammans har vi gjort det.
Men det blir ju en länk till det här, just det här med vuxenvärlden som inte riktigt tar barnen på allvar och som inte ser till barns rättigheter, fast i den här filmen då så är det ju egentligen barnen som använder ritualerna kanske på rätt sätt för att sörja och så vidare, men som då utmanar de vuxna. Jag tänker på vår bok En lag för barn.
Ja.
Kulturvetenskapliga perspektiv. Som kom ut 2020, som firade då det här med att barnrättskonventionen blev lag 1 januari 2020. Vill du säga lite grann om din forskning i relation till BIG?
Ja, du menar mitt bidrag i där. Ja, just det. För det som är så roligt då, tycker jag, i våra nätverk är ju att vi kommer från så många olika håll. Att det är så väldigt, väldigt stimulerande att ha ett samtal med andra som har lite andra perspektiv och att vi kan ha så intressanta diskussioner. Så att på det sättet blir ju våran bok kommer ju från så många olika håll då. Och då är det ju alltid vissa som man tänker, hennes forskning går ju rakt in i det här. Ja visst, det är ju som självklart. Och så får man jobba lite mer på och se, vad är det jag gör då? Hur Hur kan jag som filmvetare komma in och ha att göra med barnrättskonventionen? Så då blev det ju det här med gestaltningen, och det är ju ganska spännande tycker jag då, naturligtvis, såklart. Att det finns så många filmer i Frankrike där man pratar om det här med medborgerliga rättigheter, och man pratar om, jag menar, på alla skolor så står ju det här frihet, jämlikhet och broderskap står ju, alltså det, på så många ställen i samhället syns det att det är det här som ska genomsyra universalistiska tanken om att alla har rätt, som ju också har gjort att det är lite svårt då att lyfta ut barn som grupp, för att alla är ju lika mycket värda, men ja, men barnen är ju kanske inte riktigt det då. Alltså det blir lite svårt att lyfta fram dem. Men ja.
Ja, det finns ändå en koppling till franska revolutionen som fortfarande lever kvar väldigt starkt i samhället. Mm. Och som ju också då präglar de här filmerna som du har skrivit om i din avhandling, tänker jag.
Jo, absolut.
Men just det här med ditt bidrag i boken.
Mm.
Där lyfter du ju fram filmen och skriver om det, för det är ju arkivforskning du har jobbat med.
Ja, det kan man ju säga. Ja.
Ja, mm. Ja. Mm. Vill du berätta lite mer om just ditt bidrag i boken?
Ja, nej, men då visar jag ju hur man tar upp det här på olika sätt i filmer där man liksom stärker barnens känsla för sin egen rätt. Alltså att man illustrerar, så på ett sätt kan det ju vara ett sätt att visa för en ung publik, och kanske också för en äldre publik som inte är medveten om vad barnen har för rättigheter, men att man då lyfter fram då ganska starkt och argumenterar för att du som är ung har också rätt till det här. Det här är din, du som individ har rätt att växa och bli stärkt och så. Och det handlar inte bara om skyldigheter. Det tycker jag är så fint i en av de lite tidigare filmerna som jag skriver om där från 50-talet. Den handlar väl om Freinet, en pedagog, och hans, och nu kanske jag säger fel, undrar om det var han eller inte. I alla fall, det handlar om en sån där stor pedagog och hur han liksom stöttar och lyfter upp alla barnen i den här lilla byn och får dem att känna sitt eget värde. Och en av de här pojkarna då, som har varit en sån där bråkig kille som inte har varit särskilt mycket i skolan i slutet, när han ska då göra sin examen och bli förhörd av någon sån här examinator, så kan han formulera det så fint i praktik. Han har liksom förstått, han är inte så himla bra på alla de här lärda sakerna och exakta svaren som pedagogen vill ha, men han kan förklara det här att jag har rättigheter, jag har inte bara skyldigheter. För det var som han har uppfattat det, att han som barn har en skyldighet att göra det här och en skyldighet att göra detta, men att han, det alltså innebär att han också har rätt att få stöttning och bli sedd och få bli välbehandlad och såna där. Alltså de viktiga sakerna. Och även hur de i andra filmer liksom övar det här på demokrati och förklarar för varandra hur det ska gå till, och att de pratar om, ja, hela diskussionen om vad som är rättvist och hur man ska lägga upp det hela. Det blir som en övning inför det som sen ska ske då när man blir vuxen i samhället på något sätt. Och så lyfter de då fram det ur de ungas perspektiv på ett väldigt intressant sätt. Och kanske visar hur, nej men de visar ju baksidan, alltså hur det ser ut för barnen. Det här hur det känns när man vet att man kommer att få smisk när man kommer hem. Mm. Och det gör ju att när vi ser filmerna så förstår vi ju mer, ja, vi får en större förståelse för deras perspektiv helt enkelt och upplevelser av det hela.
Ja, det är filmmediet, det är ju speciellt på det sättet, tänker jag, att det liksom arbetar med vår empati och det att vi kan identifiera oss. Det är ungefär som sagor för vuxna, om man tänker att barn genom sagorna kan lära sig väldigt mycket om livet, om liv och död och hemska häxor, alltså det onda och det goda och det som händer i livet, och får det i en symbolisk form. Och på samma sätt tänker jag att filmerna också berör oss som vuxna. Vad är det just med filmmediet som blev lockande för dig? För du har jobbat också just med medie- och informationskunnighet mycket. Mm. Du har arrangerat konferens och du är med i Nordicom, det är nätverket som jag har förstått, och jobbat mycket med Ulla Karlsson.
Jag jobbar ihop i alla fall.
Ja,
vet inte om jag är med, men, men vi har ju samarbeten i alla fall.
Ja. Vill du berätta lite grann om just ditt intresse filmen. För filmmediet och det här för med media och informationskunnighet, varför du tycker att det är så viktigt?
För mig är ju ingången fiktionen såklart. Det är det starkaste. Som litteraturen, eller det, alltså, det här berättelserna och den fantasier, att åka med, att kunna ta någon annans perspektiv. Det där att få. Så det har ju varit den starkaste ingången. Och första ingången, tänker jag. Men sen, ju mer man ser, så blir det ju också det här med hur man, just som du säger, att man kan få så många olika perspektiv och se, liksom träna empati. Och, alltså, filmerna gör ju så väldigt mycket i och med att vi kan leva oss in i en rollfigur och sätta oss in i den personens situation och se dem som komplexa varelser. Då. För det är ju som i alla de här filmerna som jag har jobbat med, så är det ju väldigt komplexa barn. Då. Det är ju inte bara det oskyldiga barnet, utan de har ju fel och brister, och det är ju det som gör det så spännande att se hur de hanterar det här och varför de hamnar i de situationerna. Så just det där med att åka med berättelsen, som gör att man går omkring och tänker på viktiga, ofta existentiella och etiska frågor, eller politiska frågor. Så att det blir sån relevans för samtiden, tänker jag. Det tror jag är det som lockar mig med filmen, som gör att jag tittar så mycket på det. Och sen när man har börjat se, så börjar man ju också tänka på naturligtvis hur det är gjort och vad som ligger bakom. Och man tänker också på, eftersom vi tittar på så mycket film idag, vi möter ju rörliga bilder mest hela tiden, alltså med internet och sociala medier. Där har vi också andra sorters filmer och hela tittarsituationen med strömningen. Och så. Alltså vi har ju tillgång till rörliga bilder på ett helt annat sätt än när jag började då, ungefär 2000, alltså 23 år sedan. Det är ett helt annat utbud och ett möte. Och i och med det blir det ju också väldigt viktigt att vi har en förståelse för det som vi ser. Att man vet lite grann om det som ligger, vem är det som har gjort, hur kan man arbeta med ljud och bild för att vi ska uppfatta någonting på ett visst sätt, vad är det som samspelar och vad händer när man lägger på den där sortens musiken eller när man klipper på det här eller det här sättet. Så den sortens förståelse för hur man kan använda bilder och ljud för att få oss uppfatta någonting på ett väldigt specifikt sätt, det är ju en viktig kunskap idag när vi möts av så mycket bilder. Så därför tycker jag att det är viktigt att man får en träning och en övning. Och många är ju väldigt duktiga i det, eftersom man ser mycket och också pratar om det. Det finns ju många som är jätteduktiga på att analysera bilderna. Men sen behöver vi kanske få hjälp då att formulera och också fundera på det här med vem det är som har gjort det, var pengarna kommer från, vad syftet är eller vad man vill med det. Så att man kan sätta in det i en större kontext. Så det tycker jag är viktigt.
Ja, för där tänker jag just att filmmediet, alltså den här komplexiteten som du är inne på. Alltså den konstnärliga gestaltningen, att den just kan lyfta fram sådana dimensioner som kan vara väldigt så att säga tudelade eller svårfångade på annat sätt. Och där jag tänker att just i Big, att vi har pratat mycket om just det här med att använda konsten som ett läromedel i skolan för just att öka den medvetenheten, att komplexiteten i det konstnärliga gör att man kan få så många fler dimensioner i det, den så här kritiska blicken, den analysen av samhället som barn och unga behöver få med sig i skolan. Och det är väl det jag tänker då, det här med MIK är väldigt intressant utifrån det att man tyvärr då downsizar, kan man säga, i Sverige när det gäller de här frågorna, samtidigt som man också har skrivit in digitalisering mer i läroplanen. Har du någon kommentar kring det?
Ja, men det blir ju så olyckligt, tycker jag. Att ja, men då faller det in under MIK, och då faller MIK in under, alltså film hamnar under MIK-begreppet. MIK är ju ett paraplybegrepp, det är jättemånga saker som ingår i det här. film, tv, datorspel och journalistik. Det är jättestort. Och sen faller det då in under digitalisering, för det är det begreppet som används i skolan idag. Det är väldigt svårt att argumentera för de kunskaperna som jag tycker behövs för att vi ska förstå de rörliga bilderna på ett bra sätt. För det handlar ju inte bara om digitalisering och teknik, men det är så lätt att det bara blir det. Att det blir tekniken, och nu måste vi lära oss de senaste programmen och hur hanterar man den här kameran. Det räcker liksom med att man kan hantera tekniken för att, ja, då har vi gjort det här momentet. Men det har ju inte varit någon kritisk reflektion kanske kring det. Vi har gjort det, men hur har vi reflekterat eller pratat om det? Och vad kommer själva innehållet in någonstans? Så där, det blir, ja, det är en tråkig utveckling tycker jag, som man verkligen måste kämpa för och ändra. Och då tycker jag ju att prata om MIK istället för digitalisering är ju bra, även om vi ju har haft jättemånga diskussioner om MIK-begreppets vanskligheter, för det är ju inte självklart, men jag ser det som ett skohorn, som att man kan öppna vissa saker med det. Och sen tänker jag att jag behöver ju precisera att jag pratar ju om filmkunnighet eller om rörliga bilder eller visuell MIK pratar vi om ibland, just för att tala om vilket område det är som vi är inne på överhuvudtaget. Och där är det ju som mycket mer saker som man behöver ha då än just bara fokus på tekniken, och inte heller bara det här att avslöja bilderna. Så här kan man luras med en kameravinkel eller det här. För att det är ju bara ett steg. Men sen behöver man ju också liksom se, hur kan jag själv använda det då? Vad gör jag själv? Hur kan det här bli ett verktyg för mig att uttrycka det som jag vill och jag känner och mina åsikter? Den kreativa sidan kommer ganska ofta bort. Och sen behöver man ju också ha en förståelse för det som vi ser. Jag är ju lite historiker då, på det sättet att man måste se det som en tradition. Alltså allting som vi gör bygger ju på någonting som vi redan har sett eller sådär. Att det finns ju traditioner, och då blir det ofta lättare att se det som kanske upplevs väldigt, väldigt hotfullt och konstigt nytt just nu. Men ser vi det lite tillbaka i tiden, så säger jag, okej, det har utvecklats på det här sättet, då är det kanske ganska naturligt att det ser ut så här idag, och då kan vi prata om det som en tradition istället. Och även det här med humor, som ju också är alltså de kulturella delarna, och underhållning, för det är ofta därför vi ser så mycket och ägnar oss åt media, för att vi blir underhållna på olika sätt ju. Alltså den dimensionen måste vi också prata om. Vad är det, hur tillfredsställer detta mig? Jag blir underhållen av det jag skrattar åt. Det var det jag skrattar åt. Alltså det här att kunna skratta åt det som är allvarligt, men att det måste finnas utrymme för en sån kritisk dimension som kommer genom satir och ironi också. Så att man inte missar de delarna. Men just underhållnings, alltså lustdimensionen kommer ju väldigt sällan upp i diskussioner om digitalisering. Liksom att man förstår sig själv. Jag tyckte det var så intressant, det var väl Jesper Strömbäck som pratade om det här på MIK-konferensen. Den finns ju att se på GU Play, alla inslagen där. Men han pratar om att vi är kognitiva latmaskar. Det här med att vi vill egentligen inte utmana oss så mycket. Så det har vi, alltså det här, jag tycker att det här är kul att titta på, och då är jag ganska nöjd med det. Jag måste inte utmana mig. Alltså, det ligger i vår mänskliga natur på något sätt att vara lite lata och inte ställa de där jobbiga motfrågorna. Och det är väl det då, att man blir medveten om att det här, att man följer med sin egen det som man själv tycker om eller det som man tittar på i vanliga fall och inte utmanar sig hela tiden. Att man är medveten om att det också styr då, att det kanske blir speciellt med om man lägger till de här AI som plockar ut och algoritmer och det här som gör att vi får ett utbud som stärker det vi redan tycker om, då blir ju det ännu mer förstärkt liksom.
Och för det tänker jag är en stor problematik i skolan som lärare då, eller när man är i kontakten med barn, att väldigt mycket idag i samhället är så individorienterat. Mm. Att det blir en så stark individualism, och det är ju viktigt med individualism och lära sig känna sig själv och sin identitet och var gränserna går och så här. Men just det här att kunna ta in andras perspektiv för att kunna fungera med andra människor, som ju är en av de här viktiga grundläggande kompetenserna, där jag just tänker att de konstnärliga och estetiska uttrycken kan hjälpa oss ganska mycket i mötet med barn och unga för att få till den bredden. Mm. Hur tänker du kring det? För du har ju skrivit just i din text i en lag för barn, så handlar det ju ganska mycket om det, tänker jag. Det kollektiva och det som filmen ger till genom just det här komplexiteten som vi var inne på tidigare. Att vi som människor ser en liksom lär oss en bredd av livet, att vi möter livet eller bilder av eller berättelser av livet som inte är så enkla att ta till sig.
Precis, det är ju en fantastisk, ibland kallar man ju det fönster, att det öppnar liksom fönster mot olika världar, och det kan ju också vara fantasivärldar eller så. Så det gör ju att man kan ta in och ta del av sånt som man inte själv skulle kunna ha tillträde till ett sånt sammanhang i vanliga fall. Men i en film kan man ju då under en och en halv timme kanske tränga in i hur det är att vara en ung människa i ett helt annat land kanske. Och få det, och det där perspektivbytet, liksom att gå in, att identifiera sig en stund med någon och liksom tänka på det, att ta någons perspektiv, det är ju en jätteviktig del av att se sig själv. Så någonstans tycker jag ändå att det handlar om individen. Men den där träningen som man ju hela tiden håller på och gör med sig, alltså det här kontinuerliga arbetet att se sig själv och bli bättre på något sätt, att vara en bättre människa. Där är väl filmen jättebra på det sättet då, att man kan få så många olika perspektiv med olika nyanser och man kan se och känna igen. Och så också det här, när man pratar om identifikation, så ibland blir det bara som att man åker med, men ibland är det ju, alltså ofta är det ju också att man tar avstånd från, alltså mot identifikation, alltså att man också ser, så där skulle jag aldrig vilja bli, som Succession som jag och min man har tittat på nu, fascinerat. Det finns ju ingen som man kan identifiera sig med, utan det blir ju bara olika sätt att liksom ta avstånd från. Man känner igen saker men ser dem i, eller känslor och reaktioner och sådär. Men
ja, just det.
Det finns ju ingen att identifiera sig med i en sån serie. Men det är också väldigt spännande då hur man hanterar de här otrevliga människorna eller så.
Ja.
Och det behöver man ju också ha. Så det är ju därför det är så roligt med konst då. Mm. Det här som inte är det vanliga. Och där tänker jag att skolan har ju, det har ju skolbio länge pratat om, att man har den här, en av delarna som man ska göra då i skolan med filmundervisningen, att bredda perspektiven, att ge inte bara det som man ser själv, för det tycker jag är jätteviktigt då. Nu blir det så många tankar här på en gång, men alltså, man behöver ju ha hjälp att analysera och förstå det som man själv ser och tycker det är jätteroligt. Alltså utan pekpinnar, men hjälp att få formulera det som man ser på och tycker om och så att man kan liksom utveckla sin förståelse av vad det är som lockar i det. Men man behöver ju också hjälp att komma in till världar som man kanske inte ser själv och inte väljer själv eller inte kommer åt hemma. Eller, alltså, och, så skolan har både att stärka det som man faktiskt gör, men också erbjuda, visa på mångfalden av det som också finns. Och det är väl lite tråkigt då när skolbiobesöken går tillbaka. Det kanske inte blir så många filmvisningar för barn och unga i skolan längre. Det är ju synd,
ja, det
i sådana fall. För just det här att öppna upp och ge perspektiv, det är ju väldigt viktigt. Och att man gör det i ett sammanhang där man också får chans att diskutera tillsammans med sina klasskamrater efteråt. Alltså den där uppföljande reflektionen och diskussionen är ju jätteviktig.
Ja.
För att smälta det man har varit med om, sätta ord på det och sådär. Så det tänker jag, när vi pratade om, när jag träffat förskollärare och så. Då tänker jag mycket att det handlar ju inte om att kunna utveckla massa kritiska perspektiv hos en 4-åring. Det är ju inte där. Liksom det, jag vet att man kan börja prata om källkritik redan med 3- och 4-åringar. Det går jättebra. Och det är bra att etablera som begrepp. Men jag tänker att mycket handlar just om att börja formulera sig. Att använda orden. Och sen så kommer det här, om man har med sig det redan från början, så kommer det ju att utvecklas och växa, den här analytiska förmågan, i takt med att man lär sig att se mer och få ta in fler delar och dimensioner av världen, tänker jag. Så därför är det ju viktigt att börja med det på förskolan, men man får liksom se vad man kan komma åt.
Om vi då tittar på det här just med samhället, att du har ju ett samhällsengagemang även utanför det här med barn och barn- och ungdomskulturen. För om man då tittar på hemsidan, vad det står om dig, så står det att du också har ett väldigt stort intresse för filmvåld, kvinnliga regissörer, erotik och sexualitet. Vill du berätta lite mer om den sidan av dig själv? På vilket sätt är du engagerad där och varför?
Ja, jag har inte uppdaterat den där på jättelänge, vet jag. Men där alla de delarna går in i avhandlingen. Det är det som är så fiffigt på något sätt. Att eftersom jag i min ålders... Jag tittade ju på de som är upp till under 20 år, alltså 19-åringar. Och då handlar det ju väldigt mycket om våld och sex när man är tonåring. Så att jag fick med de delarna också, både barn och ungdom och våld och sex, för det är mycket, mycket i tonårsdelen där handlar om det. Det har väl varit en viktig del just för, eftersom vi ser mycket, alltså det förekommer ju som, det är som centrala delar i livet. Det omger oss hela tiden, då måste man ju prata om det. Så det har ju varit mycket att förstå det här som är skrämmande eller obehagligt eller härligt eller så på lite olika sätt, att förstå att det finns en provokation i det. Så det är väl det som har varit intressanta. Hur använder man våldet eller sexet då för att provocera och komma fram till något mer? Och då blir det ju spännande med de här kvinnliga regissörerna, hur de har gjort på ett eget sätt. Så att det är väl det där genusintresset som har varit grunden. Men jag vet inte riktigt
Kvinnliga regissörerna. Jag tänkte, finns det någon som du skulle vilja berätta särskilt om, som du är särskilt förtjust i som filmvetare, som vars filmer som har berört dig eller som har ett budskap som intresserar dig?
Ja, den som ligger närmast, det där som jag kommer att tänka på först när jag får en sån fråga, det är ju Agnes Varda. Som ju dog för några år sedan.
Och som är hedersdoktor vid konstnärliga fakulteten.
Det var så roligt att vara med på hennes... En frågestund var det väl mest på Valand. Det var väldigt roligt att få lyssna på henne när hon pratar och hennes vänlighet. Alltså när man ser hennes filmer så känner man ju... Hon är så personlig. Så att det känns ju som att man känner henne. Det är klart att man inte gör. Det är klart att hon liksom väljer hur hon framställs och sådär. Men hon är ju väldigt speciell. Men hon var en av de allra första kvinnliga regissörerna. Och jag tror inte att jag har med en enda av hennes film i avhandlingen.
Nej, men vill du ändå berätta viktigt?
Ja, men hon är så spännande att hon var så tidig och att hon kommer då. Hon gjorde sin första film 54 och liksom gått väldigt egensinnig hela tiden, sin egen väg, och liksom litat på sin egen förmåga att berätta utifrån det som hon tycker är intressant och på ett väldigt subjekt med egen inlevelse på något sätt. det personliga sättet, alltså subjektiva dokumentärer är det ju mycket hon har gjort då, små korta reflektioner som ofta utgår ifrån med humor och värme, så kan hon prata om ett fotografi eller en tavla eller dra paralleller mellan olika saker. Och så det här ekologiska intresset som hon också har haft så tydligt, det blir ju som en förebild i det här hur man kan lyfta fram och se återvinningen som skönheten i det hela samtidigt som man gör bra. Liksom intresset för dem som inte befinner sig i mitten och har allting, utan de som lever lite på marginalen och deras sätt att förhålla sig, hur de resonerar och hanterar olika saker. Att skildra det på ett varmt och inkännande sätt, det gör hon så himla fint tycker jag. Och så reflekterar hon, har ju kärleken till filmen också som hon ju förmedlar hela tiden, att det handlar om rörliga bilder. Så på det sättet så hjälper hon ju också oss i sina filmer att reflektera kring det vi ser. Så hon är med en sån, det har ju också med Mik att göra då, det här att man liksom förstår när hon resonerar och talar om sina val, varför hon har valt att visa någonting på det här sättet eller så, så blir det ju tydligt för oss också vad, det som vi ser, vad man lyfter fram, hur man uppfattar det och så. Så att hon hjälper oss att reflektera kring och öka vår kunskap om det som vi ser och hör, tänker jag.
Det låter lite grann som att du intresserar dig för människor och företeelser som lite grann ligger på gränsen i det samhälleliga. Varifrån kommer det intresset?
Nej, men det är ju gränser och gränsbrytande och det här som har varit fascinerande för mig hela tiden. Provokationer och som det som inte passar in helt eller som bryter eller som förtydligar normer. För det är ju det som händer ofta när man petar på en eller redar i gränsområdet. Alltså, i alla gånger handlar det ju inte heller om att bryta mot någonting. Ibland, alltså många av de här barnen och ungdomarna som jag har tittat på, de testar ju liksom, hur långt kan jag gå? Vad händer om jag tar ett steg till åt det hållet? Vad är det för krafter och vad händer med min relation till vuxenvärlden om jag gör det här eller så? Så det är väldigt spännande tycker jag. Jag har tittat på Pippi Långstrump just nu. Hur hon är så väldigt, väldigt tydlig på att illustrera med de här till synes naiva frågorna, så får hon ju vuxenvärldens normsystem att framstå. Vi ser hur konstruerat det är och kanske begränsande det är också, att det bara är från ena hållet. Varför ska vi... Jag är ett barn och det här är mitt hem. Jag bor i ett barnhem. Ja. Alltså ett sånt enkelt resonemang som gör att hon... Ja, vill inte flytta till något barnhem för att hon har ju sitt redan. Alltså, såna. Och då börjar man ju fundera på varför ska man flytta till barnhem? Så är det igång. Så det är roligt. Men något svar varför det är som... Nej, det tror jag inte man kommer åt riktigt. Men jag har, visst så är det ju. Jag är intresserad av de där gränserna.
Spännande.
Jag tror att man hittar olika saker som får en att gå igång och liksom vilja gräva mer och finna lust i det. För det måste ju vara lustfyllt om man ska ägna mycket tid åt någonting. Så måste det ju vara spännande. Så att jag tror att det där med regler och gränser och normer och liksom den som befinner sig på gränsen där, det är spännande att titta på vad det är för slags skildringar då.
Finns det någonting mer som du känner att jag borde ha frågat dig om eller som du vill berätta som vi inte har tagit upp? Jag tycker att vi har haft ett så fint och rikt samtal som jag känner har blivit väldigt fördjupat kring de här kärnfrågorna som vi båda brinner för. Den här frågan om vikten av den kritiska blicken eller barns rättigheter och så vidare.
Ja, men en sak som jag kan lägga till då. Det är väl det här som jag såg i det franska materialet och som jag också funderar väldigt mycket på nu då när jag tittar på det svenska filmmaterialet. Det är ju det här med att om vi säger att ja, men vi har så många bråkiga barn, men idag har vi inte det längre. Jag tycker det är svårt att finna dem i filmerna på samma sätt som det var tydligare att ha, och det beror ju på att vi hade, att samhället var mer auktoritärt, att det fanns, barnen har en mer central plats i familjer och i samhället i stort, och det är ju jättebra, men nu är det de vuxna som är de här bråkiga, som vuxna enfant terrible, konstnärer, regissörer som vi pratar om som enfant terrible, eller dagens busrackarungar. Det är ju inte barnen som är, utan det är ju deras föräldrar, de dumma föräldrarna som inte kan fixa eller som gör bort sig, eller kriminella som blir spännande figurer som Clark Olofsson. Han blir ju en rackarunge då, fastän han är vuxen. Mm. Så att det är liksom att den berättelsen har tagits över av vuxenvärlden istället. Och så vad gör det för barnen då? Vad får de göra för någon? Ja, det tycker jag är lite spännande att se, utan värderingar kanske, men att se vad gör den här förändringen då när vi har ett mer jämspelt mellan generationerna, men där de vuxna tar över busrollen och provokationsrollen. Vad gör det för barnen då? Det är lite kul.
Det kanske är det som du ska skriva om.
Ja, jag tror att man måste nog utforska det lite mer, tror jag. Ja. Sune till exempel.
Ja, eller,
han är ju inte bråkig, han är ju tjejtjusare.
Ja, just det. Men Carolina, tack så hemskt mycket för det här fina samtalet som vi har haft. Så önskar jag dig all lycka till framöver med din forskning och din lärarutbildargärning och dina debatter och allt som du håller på med, och MIK framförallt. Ja. Där behöver vi verkligen hjälpas åt att lyfta fram vikten av medie- och informationskunnighet i samhället med hela den bredden som det här samtalet har handlat om.
Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma och berätta om det som jag tycker är intressant. Det är roligt. Så då är vi bra att vi kan samarbeta om de här viktiga frågorna.
Exakt. Ha det bra. Hej då till alla lyssnare.
Hej då.